eller Skinnskatteberg. Så tryckte hon på fönsterhissen och så frågade hon, vad vill du? Herren är på mig. Jaha. Det här svarta, tunga sorgetäcket som är över dig, det lovar Herren att lyfta av dig. Han lovar det. Ja, men jag har ingen sorg. Ja, men det här är ett löfte från Herren. Det svarta, tunga sorgetäcket kommer han att lyfta av dig. Ja, jag har ingen sorg. Ja, men tack ändå. Och så åkte hon. Så mötte jag henne på en evangelistdag i Örebro. Då kom hon och kastade sig om halsen på mig och grät. Tack för profetian om sorgetäcket. För när jag kom hem, då dröjde det en dag så dog min mamma. Sen dröjde det ett par dagar till så dog min pappa. Sen gick det en vecka så dog min bror. Och så gick det någon vecka till så fick mitt barnbarn cancer. Men Herren har lyft av det här svarta, tunga sorgetäcket så jag överlevde hela den här krisen. Så tack för att du var lydig och tala ut det här. För det här har lyft mig och så gramar mig. Visst är det bra med airbag-profetior? Krockkuddar. Vill ni höra en till? Eller ska vi vänta ett antal år? Så vi har en cliffhanger till nästa gång. Jag tar en till. Jag var i Trollhättan för ett antal år sedan. Det var innan Saab la ner. Så jag stod ju på scenen och profeterade att Saab tänker lägga ner. Och ni här i Frälsningsarmén, ni får mycket att göra nu när arbetslösa kommer till er. Det togs inte emot. Det tog det 2 år så la Saab ner och Frälsningsarmén i Trollhättan fick jättemycket att göra. Det stod till och med i tidningarna. Och efter mötet längst ner stod det en dam. Hon såg inte glad ut. Hon stod och höll i sin handväska så här och såg ut som hon har ätit citroner till frukost. Riktigt sur. Och Herren började tala till mig. Gå fram till henne. Nej, sa jag. Gå fram till henne och säg du är omhändertagen. Eller vad var det? Du är... Jo. Han måste hjälpa mig. En gammal farbror nu, vet du. Nej, vadå? Hon vet väl att hon är omhändertagen. Åh, Gud, gå fram till henne och säg det. Nej. Gå fram till henne och säg det. Nej. Och till slut så tjatade Herren så fruktansvärt. Jag var tvungen att gå fram till henne. Så jag gick fram till henne och sa, du, jag har ett budskap till dig. Jaha! Det lät inget bra. Jag tänkte, det här kommer inte att falla. Herren är på mig. Han säger, du är omhändertagen. Och jag trodde hon skulle bli glad. Istället så förtvinade hennes ansikte inför mig och så skrek hon. Usch! Tvi! Fattar du hur rädd jag blev nu? Och så sprang hon ut ur kyrkan. Och jag liksom tänkte, men Gud, du sa ju att jag skulle säga det här. Du är omhändertagen. Och så blev det så här fel. Hon sprang rädd ut ur kyrkan. Jag kan inte ge budskap som skrämmer folk. Det här får du sluta med, sa jag. Och jag skällde på Gud hela vägen från Trollhättan upp till Gävle. Du förstår ni hur mycket jag skällde. Jag gnällde och skällde och var så arg på honom. Sen är Gud ju fantastisk. För några månader senare var jag i Trollhättan igen. Jag fick komma tillbaka faktiskt. Och kyrkan var fullsatt. Och då ser jag i kyrkgången hur tanten kommer springande. Och jag var ju beredd på vad som helst. Tänk om fläta till mig nu liksom. Kommer jag få en handväska rakt över pannbenen nu innan gudstjänst? Det var en minut innan den skulle börja. Hon kastade sig om halsen och så grät hon och så sa hon, förlåt att jag fräste sist. Jag kunde inte veta. På måndagen låg det ett brev i brevlådan från landstinget. En svår hjärtoperation. Och jag skrevs in bara någon dag senare. Och när jag låg och svävade mellan liv och död så hade jag bara, du är omhändertagen i mitt huvud. De här orden gjorde att jag höll fast vid livet. Det här är det viktigaste tilltal jag har fått i hela mitt liv. Så tack för att du var lydig. Då fick jag åka från Trollhättan till Gävle. Förlåt Jesus att jag skällde på dig sist. Men jag kunde ju inte veta och sånt, för jag är ju bara människa. Jag fick säga förlåt hela vägen hem. Det här, att gå med anden. Orkar ni höra något till? Nu är det inte en airbag. Nu är det, anden kan komma var som helst. Jag hade varit ner på bokmässan i Göteborg och skällt ut Sveriges Radio. Kan man vara arg som kristen? När det är rättfärdigt, ja. Jag skällde ut Sveriges Radio. Jag hade en egen scen där och skällde ut Sveriges Radio för att de har tagit bort all kristen musik från P3 och P4. Och då pratar jag inte om svensk kristen musik. Jag pratar inte om Edina Ådahl eller Simon Ådahl. Jag pratar om kristen musik överhuvudtaget. Jag pratar, det finns mycket fräsch amerikansk kristen musik. Allt det här är borttaget. Trots att det står i deras programförklaring att de ska spegla alla kulturyttringar i Sverige. Och här sitter vi och betalar, åtminstone då, betalar licens. Så det tog jag upp på bokmässan och gick emot de här. De har andliga sånger. Vad är det? Klockan 6 på morgon på P2. Vem är det som är vaken då? Varför testas aldrig några kristna låtar till Svensktoppen? Alltså, vad händer med... Varför tar man bort kristen musik? Jo, det finns en agenda i det här. Och det gick jag emot på bokmässan. Och jag fick stöd av 5 före detta medarbetare från Sveriges Radio. Så jag var ganska nöjd. Och när jag kom ut utanför bokmässan så var det en jättelik nazistdemonstration utanför. Jag har aldrig sett så mycket poliser någon gång i hela mitt liv. Och jag tänkte, ja, nu ska jag försöka komma levande till station. Så jag gick där och gick till station och så satte jag mig. Och jag hade beställt den dagen till ära första klass. Men det var billigt, jag kollade tiderna. Det var billigare än att åka i andra klass. Så satt jag där och tänkte, ja, tack Jesus för att jag fick skälla ut Sveriges Radio. Det kändes så skönt att lätta sitt hjärta och så. Och så kommer anden i kupén. Och jag tittar tvärs över mig, där sitter Gustav Fridolin. Kommer ni ihåg honom? Miljöpartiets språkare var han då. Jag sa till Gud, jag kommer inte att profetera för Gustav Fridolin, bara så du vet. Det kommer aldrig att gå, det kommer aldrig att gå. Ni ramlar ur riksdagen. Nej, nej, då säger Herren, nej, det är kvinnan mitt emot där borta. Du ska säga åt henne att jag har gett henne en helande gåva. Jaha. Och precis när Herren har sagt det så tog hon fram sådana här anatomiböcker. Människokroppen var ett stort skelett på en bok där. Jag började skratta för mig själv. Ja, det är roligt. Fader, du är rolig. Hon håller på att studera till läkare eller någonting. Men jag frågar Herren, kan jag vänta till Stockholms central? Ja, det kan du göra, säger Herren. Herren vet exakt. Ja, kan jag vänta eller ska jag profetera i kupén? Det var en sån här tyst kupé. Så när vi kom till Stockholms central, vet den här platsen man aldrig vill vara på? Man vill bara därifrån. Så var det ju väldigt mycket folk på perrongen. Men jag sprang i fatt kvinnan och så knackade jag henne på axeln. Så här, ursäkta att jag är påflugen, men du åkte i samma kupé från Göteborg som jag. Det är så här att jag går med Jesus. Och han har ett budskap till dig. Jaha, säger hon. Han har gett dig en helande gåva. Och den ska du utnyttja. Då sätter hon ner sina kappsäckar och sen ställer hon upp händerna i luften och så skriker hon, tack Jesus, skriker hon. Jag visste ju inte att hon var troende. Och förresten en sak till. Du ska inte alls vara den här snälla flickan längre som lyder pappa och mammas önskemål hela tiden. För jag har kallat ut dig med läkare utan gränser till stridszonerna. För du kommer vara beskyddad när du går in där på stridszonerna och du kan utföra helande under på skadade människor där. Då bröt hon ihop. Igår bråkade jag med pappa och mamma. Jag sa, jag kan inte vara snälla flickan som gör allt vad mamma och pappa önskar hela tiden, för jag ska ut med Läkare utan gränser i stridszonerna. Så ja, då fick jag bara säga, ja, men nu fick du bekräftelse på det. Ha en bra eftermiddag, och så gick jag. Det här är heligande i vardagslivet. När det bara sker, när det bara oväntat kommer. Jag har varit med dem på bussar, taxibilar är klassiker. Jag brukar alltid ha som princip när jag betalar en taxi att okej, nu har jag betalat taxin. Du, förresten, vet du en sak till? Nej, Jesus älskar dig. Åh, vad många gråtande taxichaufförer jag har fått be med. Jag har varit med till och med att när taxibilarna har stannat och klivit ut, jag har fått lägga händerna på taxiföraren. Bara för att man ska skina. Låt ert ljus skina bland människorna. Det gäller Fagersta. Låt din tro skina. Det är så enkelt. En del... Nu ska vi se, hur länge har jag hållit på? Klockan är mycket. Nej, den är inte så mycket. Om du känner så här, att du inte kan vara använd av Herren. En del, den klassiska kristna grejen, det är att men inte ska väl jag inte, och jag är så dålig. Känner igen det? Jag är så dålig. Nu ska jag berätta en historia varför du aldrig mer kan säga att du är dålig. Min fru och jag, vi har 3 persekatter hemma. Min fru håller på med utställningar, så hon är väldigt duktig. Vår Hanna har vunnit väldigt många priser, nästan alla priser som går att ta. Och så har vi min tjej då, hon heter Dagny. Ja, katten heter Dagny. Och har du Google, så googla gärna på katten Dagny, för då kommer du fram till berättelsen jag ska berätta nu. Vi bor på 5:e våningen på Söder i Gävle. Vi sålde vårt radhus och flyttade ner, för barnen hade flygit ut och vi skaffade ett boende centralt. 5:e våningen, vi trivs jättebra. Och 2 tanter, då den tiden bodde bredvid oss. En kväll, jag är inte hemma, då börjar Dagny springa till våran ytterdörr och jama och krafsa och ska ut i korridoren. Och min fru Maria funderar vad det är för fel på katten. Och sen slutade hon och sen sprang hon tillbaka till dörren och ville ut. Och det vill inte persekatter, för det är innekatter. Är det någon som har persekatt? Nej, skaffa en lättare ras, för det är jättemycket hår att hålla reda på. Men säg inte att jag har sagt det, frugan blir arg. De är väldigt goda. I alla fall, Dagny fortsätter springa till ytterdörren och Maria fattar ju ingenting. Men någon gång efter 23-tiden på kvällen så tänker Maria, jag måste kasta soporna. Jag måste kasta soppåsarna. Och vi har sopnedkast. Lyxigt, va? Och dessutom har vi brevinkast. Vi behöver inte gå ner och hämta posten. Den kommer till våran tambur så här snyggt. I alla fall. Maria öppnar ytterdörren till lägenheten. Dagny tar fart och springer tvärs över korridoren. Ställer sig på bakbenen och börjar riva på dörren. Till granntanten. Och Maria blir arg. Vad håller du på med? Så hon kastar soporna, böjer sig ner. Och precis när hon lyfter upp Dagny så har hon ju örat bredvid brevinkastet. Och så hör hon, hjälp, hjälp. Tanten ropar på hjälp. Så Maria slår larm. Ordförande kommer med huvudnyckel. Öppnar dörren, går in och backar ut, för det är blod över hela köket. Tanten hade gått upp för att dricka vatten klockan 18. Ramlat och slagit huvudet och ett stort sår i huvudet i klinkergolvet i köket. Och där kom hon inte upp ifrån. Så hon hade ropat på hjälp ända sedan 18. Och det är därför katten ville ut. Men lyssna nu. Sista timmen så började tanten säga så här. Gud, om du finns, ska jag ligga och dö på mitt köksgolv? Om du finns så sänder du hjälp. Skicka någon som kan hjälpa mig. Skicka någon, och så hör hon hur katten börjar riva på ytterdörren. Det blev ambulans direkt till Gävle sjukhus. Massor med påsar blod, och läkarna sa att hon hade kanske 1,5 timme kvar att leva. Och hemtjänsten kommer först 8 på morgon. Så hon hade varit död då. Det här kom ut i tidningarna. Dottern gick ut och också berättade vilket mirakel det här var. Och människor i korridoren kommer säga till mig: Simon, det måste ju finnas någon där uppe. Ja, det gör det. Och så fick jag vittna. Jag vittnade om Jesus för 6 stycken. Han vill in i en relation med dig. Du kan gå med. Och Simon, vet du vad en sak? Nej, jag brukar också be till Gud. Bra. Så katten har blivit ett redskap till att människor börjar be till Gud i korridoren. Och människor börjar fråga om Herren. Så nu kommer jag till knorren. Om du tycker du är dålig, tänk på persekatten på 3,5 år som kunde vara använd av Herren. Så nu följ din historia om att du skulle kunna vara dålig. Hänger ni med? Ni hänger inte med, men okej. Okay. Jag tycker om reaktionen. Nu ska vi se. Ska vi sjunga en sång? Det är så här. Egentligen så, vad vill vi med den här gudstjänsten egentligen? Egentligen är det så här. Jag vill att du ska börja fundera över din egen relation med Jesus ikväll. Jag tycker du ska ställa en slags utvärderingsfråga om ditt liv. Har jag burit frukt? Jag kommer ihåg när jag var ung så sjöng vi en sång som lät så här. Ska det bli några stjärnor i kronan jag får när jag avlagt min jordiska skrud? Det är precis man inte vet om man har burit frukt eller inte. Det låter ju inte klokt. Vet ni om att ni bär frukt? Eller kanske idag är startskottet till att du börjar bära frukt. Det är det som kallas för väckelse. Därför att vi ber många gånger om väckelse, men jag tror att Gud vill att hans eget folk ska vakna först. Att omvändelsen från passivitet, från undfallenhet som det heter, sker här och nu. Därför att Sverige behöver Jesus. Sverige behöver höra talas om Jesus. Vi har den här EV-fonden. Vi satsar jättemycket på utanförskapsområdena. Och lyssna nu, vi har 10 stycken personer i Järvafältet i Stockholm. Där kyrkorna knappt vågar gå in, men de här 10 bedjarna, de går in där. Och vi sponsrar dem med biblar på arabiska och somaliska för att vi tror att gängen kan förvandlas. Jag har mött gängkriminella som har hittat Jesus, och jag kan lova att de är förvandlade. Vi har människor som har varit inne i Rosengård i Malmö. Men de får inte med sig kyrkorna. Men vi måste göra som William Booth gjorde. Han sa så här: go for the souls and go for the worst. Gå in på värsta ställena och dra ut människor därifrån. Det är våran kallelse. Jesus själv hade också gått in där. Det vet ni va? Jag ska ta en sång som har varit jätte omtalad. Och den heter Jag talar liv i dig.
Jag har vandrat vid din sida i så många långa år. Gett dig ljuset under färden, varit vinden i ditt hår.
Liv i dig. Jag hade sjungit den här sången på en IOGT-NTO-lokal. Ni vet vad det är för någonting, nykterhetsrörelsens lokal i Storvik utanför Sandviken. När Herren säger åt mig, gå ner till kvinnan där nere och säg jag talar liv i dig. Jag sa, nej det gör jag inte. Varför ska jag göra det? Jag sjunger en sång som heter så. Jag vill ha några häftigare tilltal. Jo, gå och säg det här. Nej. Men gå och säg det. Och till slut så var jag tvungen att gå ner, förstås. Herren är jätteduktig på att tjata, vet ni det? Alltså det är makalöst. Tjat. Han vet att han får sin vilja igenom. Jag är en sån här tjänare, jag säger alltid nej först. Men sen gör jag det ändå. Jesus berättar om den kategorin. Örjan, han brukar säga när Jesus kommer tillbaka, då lyfts alla så här fint till möte. Simon Ådahl lyfts i öronen för han var ju så olydig. Ja, det skulle inte förvåna mig. Vi har en stark relation, jag och Herren. Vi har en sån här relation. Jag visar att jag är arg. Han tål det. Och han kan ta mig riktigt bokstavligen alltså i örat. Det kan han göra ibland. Men det är det som är relation, eller hur? Det är ju, vi älskar ju varandra. Och det är det som är, att man vågar ha den här innerliga relationen med Herren. Ja, jag gick fram till henne och sa, nu är Herren på mig. Jaha. Jag talar liv i dig. Jaha. Ingen reaktion. Men då följer jag i hänryckning. Vet ni vad hänryckning är för någonting? Svensken vet inte vad hänryckning är. Möjligtvis blir man glad när Brynäs vinner SM-guld nu då. Men det ser lite pyrt ut, men okej. Jag föll fullständigt i hänryckning. Jag skrek rakt ut. Jag tar bokstavligen hem! Ett nytt liv är i sig, Herren! Och kvinnan backade och började gråta. Så sa hon, för några timmar sedan så var jag till en läkare. Och vi bestämde för att jag skulle ta bort det här livet jag har i magen nu. Men nu tänker jag låta barnet födas. Man ryser. Fattar ni? Det profetiska liv och övernog. Medan Satan han kommer för att stjäla, slakta och förgöra. Men när du talar ut det här, då är det liv och övernog. Orkar ni höra en till? Jag talar liv i dig. Ett par i Småland. De skulle få, jag tror det var deras första barn. Och kvinnan var långt gången i graviditeten. Och det var väl inte så länge förrän hon skulle föda. Men en dag så slutade barnet att röra på sig. Och de fick ju panik, både mannen och kvinnan. Så de åkte ju in till ett sjukhus där. Och flera läkare lyssnade efter livstecken. De lyssnade och så till slut konstaterade de att vi har inga livstecken. Vi tror att bebisen har dött i magen. Och det här paret tillhör en församling i Småland. Så de hör av sig till den här kvinnliga pastorn som jag känner. Och de skriker i telefon, be till Gud, gör vad som helst. De tänker ta bort barnet vi har sett fram emot. Be till Gud, gör vad som helst, gör vad som helst. Och kvinnan suckar till Herren, vad ska jag göra? Vad ska jag göra nu? Då hör hon. Jag talar liv i dig, du är barn åt mig. Hon hör sången. Så hon smsar kvinnan på sjukhuset. Herren säger, jag talar liv i dig. Och när kvinnan på sjukhuset läser de här raderna så hoppar barnet till och lever. Visst är det bra? Och de föder en perfekt flicka. Inga syrebrist, ingenting. Och läkarna fattar ingenting. Jag hörde det här så sa jag, kan jag skriva om det här i nästa bok? Ja, säger pastorn, det här låter ju hur starkt som helst. Det här sker i Sverige liksom. Så, men du måste fråga föräldrarna först, tror jag. Och då frågade föräldrarna och de sa nej. Det här är en sån helig stund för oss så vi vill inte att det här ska publiceras. Och jag tyckte det var tråkigt att inte det hamnade i en bok då. Men jag tänkte ju inte ange någon namn eller plats eller någonting. Det kunde vara anonymt, men tyvärr så sa de nej. Men de sa aldrig så här, Simon får aldrig vittna om det här. Så nu gjorde jag det. Och kan höra en till. Ett pensionärsgäng är ute på en resa, gruppresa i Estland. Och de är ute och går på en gata i Estland. Och i det här pensionärsgänget så är det en farbror som plötsligt ramlar ner på asfalten och är borta. Och de försöker med hjärt- och lungräddning och de får ju panik. Hur ringer man till ambulans i Estland? Hur gör man? Och vad ska vi göra? Och gode Gud, vad är det här för någonting? Och de försöker och mannen är helt borta. Helt. Och det, till slut ger de upp. Så de ställer sig i en ring och då är det en av pensionärerna som ställer och så sjunger hon: jag talar liv i dig, du är barn åt mig och aldrig lämnar jag dig. Plötsligt reser gubben på sig och allting är som vanligt. Visst är det bra? Och det här berättar en gråtande pensionär för mig. Hon kom springande på ett möte och sa att jag var med om en grej och det här är sant. Jag förstår, det är sant. Vi var många som såg det här och hon tyckte det här var så starkt. Men visst är det starkt när Herren talar liv i någonting. Orkar ni höra en till? En kvinna i Markaryd, flerbarnsmamma. Hon mådde så dåligt psykiskt så föräldrarna var otroligt, otroligt oroliga för hennes hälsa. Hon gick i självmordstankar. Och de hittade den här sången och så på den tiden brände man ner CDR-skivor. Kommer ni ihåg det? Det kommer inte ni ihåg. Ni vet inte ens vad en vinylskiva är för någonting. CDR, så att de brände ner den här sången på en CDR och stoppade i dotterns bil. En dag så mådde hon så dåligt så hon åkte ut och ställde sig vid korsningen till E4. Så funderade hon: hur ska jag göra? Ska jag åka rakt in i en långtradare när det räcket tar slut och det blir vanlig väg? Ska jag krocka mig själv till döds eller hur ska jag göra? Så ser hon att det är en CDR-skiva där som trycker i skivan. Och sången startar. Plötsligt stoppas sången. Det här är hennes vittnesbörd. Ur högtalarna kommer en röst som säger: du kan inte ta ditt liv nu, för tänk på barnen. Du ska ta hand om dina barn. Så fortsätt lev. Och sen fortsätter sången. Så hon blev hel och fri ifrån sin... Så föräldrarna hörde av sig till mig. Visst är det bra? Ja, jag får ta någonting starkare så ni vaknar. Det är ju sånt här som är levande tro, eller hur? Det är sånt här vi vill höra på tv-gudstjänster och sånt. Jag kan inte se på tv-gudstjänster, förlåt mig nu. Jag vill höra vittnesbörd som är levande. Jag vill höra någonting vad helig ande gör i människors liv. Vill ni höra en till? Nej. Nej. Ja, ni ska höra en till. Två kvinnor, faktiskt Marita Orevis syster och en icke-troende kvinna, sitter i Stockholm och diskuterar. Hon, Maritas syster, är ju troende och den andra väninnan var inte det vid det här tillfället. Och då frågar den här icke-troende kvinnan: finns det någonting som heter kristen musik? Ja, faktiskt. Här kan du få höra en sång. Så trycker hon i: jag talar liv i dig. Och den här icke-troende kvinnan säger: du, den där sången, det är någonting som, jag får en sån frid här. Kan jag låna hem den där skivan hem till mig? För min man är bortrest och jag kan poppa hur högt som helst. Så hon tog den här skivan med sig hem och lyssnade på repeat hela kvällen. Det tycker jag skulle bli ganska tjatigt. Men hon tyckte att den gav henne någonting, frid av något slag. Och nu kommer hennes vittnesbörd. Hon går och lägger sig och sover. Sen på natten väcks hon av att hela sovrummet är ett vitt sken. I skenet står en man i glänsande vita kläder. Och mannen säger åt henne: flytta på det lite, jag ska sätta mig i sängen. Så han sätter sig i sängen. Hon känner sig ingen rädd. Hon känner bara kärlek och frid. Hon säger: jag har aldrig sett såna ögon förut. Den mannen tittar, det är ju Jesus. Jag tittar rakt in i ögonen på Jesus. Och Jesus säger åt henne: jag har förlåtit dig för allting, för jag älskar dig så mycket. Sen lägger Jesus sin hand på hennes axel. Och till saken hör att hon har varit skadad i sin axel sedan gymnasiet, i en idrottsskada. Hon blir omedelbart helad i sin axel dessutom. Visst är det bra? Så på morgonen ringer hon Marita Orevis syster och säger: jag har mött Jesus i natt. Jag har tagit emot Jesus i mitt liv. Visst är det häftigt? Sånt här behöver vi höra. Att det fungerar. Jag känner så här, du som inte har tagit emot Jesus i ditt liv. Jag kan bara rekommendera att det här är inte någon religion jag pratar om. Det är ingen ny lära. En del tror Simon kommer med en ny lära. Det är bara att läsa Bibeln. På vilket sätt skiljer min lära sig från Bibeln? Läs apostlagärningarna, det är fullt av sånt här. Eller hur? Det är ingen hokus pokus, utan det är en helig andes kraft. Det är därför New Age-arna brukar vara så intresserade av mina möten. Är det någon som kommer från New Age här? För att de brukar dyka upp. De är jättenyfikna, för jag pratar om old age. Jag har ju sådana här veckotidningar och pratar om old age. Och alla vill veta, vad är det för någonting? Jag och Örjan, vi hade för något år sedan, så hade vi ett bönemöte med 30 stycken kvinnor från New Age som har tagit emot Jesus och döpt sig och tagit emot Herren, för de var så nyfikna på, och de ville, sa så här: vi vill inte veta av någon religion, men vi vill gå med den heliga ande, vi vill gå fullt ut i kraften. Det här har vi sökt i så många år. Det var ett annorlunda bönemöte. Jag inledde med att fråga: okej, nu har ni tagit emot Jesus allihopa. Har ni haft några attacker? Och de börjar gapskratta. Vi har haft såna attacker. Och det har smält om öronen på oss. Och det, vet ni varför då? Därför att fienden är vred. Ni har lämnat det här onda vägen ni gick på. Jag ska säga en klassisk väg här nu. Jag möter mycket häxor som har blivit befriade. Nästan allihopa har samma typ av berättelse. Man börjar först med yoga. Lite kroppsrörelser. Det låter ju fint. Sen fortsätter man med yoga med mantra. Då repeterar man ett ord som oftast är namnet på en hinduisk avgud. Sen när man hållit på med det ett tag så känner man en längtan till att gå in i vit magi. Där man ska bli kloka gumman eller kloka gubben som ska hjälpa folk. Och sen så känner man, nej, det är inte kraftfullt nog. Så går man in i svart magi som går ut på att läsa förbannelser över folk. Och det som slutar, alltid slutar med, det slutar alltid med att de kommer sen och säger: jag vill bli befriad ifrån rösterna som ropar i mitt huvud. Du är värdelös, ta ditt liv. Det är vad det leder till. Det är vägen in i det här onda. Vad har fienden kommit för att göra? Jo, han har kommit för att stjäla, slakta och förgöra. Och stjäla, det gör han, för de här New Age-kurserna kostar skjortan av folk, tar banklån. Och han blir bestulen på sin ekonomi. Så jag vill varna för det här. Jag har träffat på dessa människor så många gånger. Och fått vara med befrielsetjänst med dem. Det är en helt annan gudstjänst nu jag kommer in på. Men det här med befrielsetjänst, det är ingenting. Man pratar inte ens om det i kyrkan. Det är som att, det här får vi inte prata om. Det är klart vi ska göra det, det står ju i skriften. Allting som står i Bibeln kan vi prata om. Om du känner så här att du är ute på en dålig väg, så kan du faktiskt bryta den dåliga vägen ikväll genom att göra en stopp och omvändelse och börja gå bra vägar med Jesus. Du kan bli frälst ikväll, som det hette förr. Du kan hitta relationer med Jesus ikväll. Och känner du att du på något vis har kommit vid sidan av vägen, så tänker jag bjuda in dig till förbön nu. Och nu är det inte Simon eller Peter som måste be. Vi har förebedjare här ikväll. För vi har gudstjänsten tillsammans med församlingen. Det är jätteviktigt för oss att ha. Vi är inte ute och har någon egen ministry på något vis, utan vi vill tillsammans med Pingstkyrkan i Fagersta ha den här gudstjänsten. Så det här är en gudstjänst i Fagersta pingstförsamlingsregi. Jag vill bara betona det. Som du känner att du vill ha förbön. Jag tror att förbedarna ska resa på sig. Jag vet inte vart ni vill vara någonstans. Det finns ju en tom första bänk här i och för sig. Så jag vill att alla förbedare som är nu ställer sig här vid första bänken. Eller sätter sig. Och vi kanske behöver någon kvinna också. För jag tycker att, ja, bra. Jag brukar ha så här att kvinnor ska be för kvinnor och män för män. Det låter ju gammaldags, men jag tycker faktiskt det är ganska sunt att det är så. Faktiskt. Hänger ni med då? Ni får säga, nej du Simon, du. Men jag tycker att det ska vara lite grann så. Och så får jag tacka för att jag och Peter fick komma. Tackar, tackar.